Eller hur? Yes. Redo?
Ja, nu är vi redo.
Då vill jag först hälsa alla lyssnare välkomna tillbaka till Äktenskapspodden. Vi har ett nytt avsnitt med två gäster som jag ser jättemycket fram emot att prata med. Vi faktiskt lärde känna varandra, ja, kanske var det 10 år sedan, ish. Ja. Men vi har inte setts på jättelänge. Mm. Men välkomna till Äktenskapspodden, Hemen och Irena.
Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket.
Tänk vad åren går. Det är helt otroligt.
Ja, men ni ser likadana ut. Så unga och fräscha.
Jag vet inte om det är positivt eller negativt att man ser likadana ut.
Men vi kan låtsas att det är sant.
Ja, men vi är sant och det är positivt.
Ja, precis.
Jag tänkte börja med att ställa några frågor från, det finns en kortlek som jag hittat som heter parterapi.
Oj, vad bra.
Bara så vi kan lära känna er lite mer innan ni presenterar det. Vem har bäst sifferminne?
Ja, du, alltså.
Har någon av oss
bra sifferminne?
Jag måste alltid kolla på min telefon för att kolla vad min pinkod är.
Jag tror att jag har bäst koll på datum och sånt där faktiskt. Mm. Så det är nog jag ändå, tror jag.
Mm.
Ja.
Vem föreslår oftast att ni ska åka till IKEA?
Ingen. Ingen av oss.
Nej, inte längre. Det var så förr i tiden, men nu har man börjat tröttna.
Nu handlar man via online.
Och så har vi inte IKEA.
Den bekväma.
Vi har inte IKEA i Norrköping heller.
Nej, så är det. Så det blir Mio istället. Eller något.
Vem hakar på nya hälsotrender snabbast?
Det är definitivt jag.
Snabbt svar.
Ja, precis.
Kör du något just nu?
Nej, det gör jag inte, men jag borde kanske. Men.
Vem hade fulast frisyr i högstadiet?
Det måste vara jag, 110%.
Så. Hade du hockeyfrilla?
Nej, alltså det var ingen frisyr ens en gång. Det bara var. Det.
Nej, men du hade ju en sån här typisk, väldigt mycket gelé i håret.
Alltså ja, precis.
Det var nästan som att man trodde du var nytvättad varje dag. Typ.
Det gick i perioder, så ett tag så var det så här tillplattat överallt. Men läggs fram så var det en liten så här tintin.
Just det, just det.
Ja.
Och så stenhårt, det hade liksom stelnat som stearin.
Ja, liksom. Snyggt.
Så, ja, det måste vara jag.
Hörrni, ni berätta lite grann vilka ni är, vad ni gör. Mm. Och lite så.
Ja, ska jag damerna först då eller?
Mm.
Ja. Irena heter jag då, som ni fick precis höra, eller som du sa. Och jag är från Kroatien och Serbien, så Balkanregionen där. Och jag är föddes där och sen så kom jag till Sverige när jag var ungefär 6-7 år. Så vi flyttade från kriget 93 som bröt ut där. Och sen har jag växt upp i Stockholm, så jag är en Stockholmstjej. Och där så har jag gått skola och var uppvuxen i en förort i Stockholm, i Nacka. Fisksätra, det nämns i Solsidan om man har sett den filmen. Mm. Så får man lite förståelse för vart jag kommer ifrån kanske. Alltså inte det fina området, utan det andra. Men det är jag liksom. Ja, och sen när jag var 15-16 år, då kände jag att jag började bli intresserad av vad den kristna tron handlar om, och där började min resa med Gud och så.
Mm. Mm. Och ja, jag heter Heman och jag är uppvuxen i Malmö, i Rosengård. Kom till Sverige när jag var 5 år gammal och växte faktiskt upp som muslim i en muslimsk familj och gick på koranskola och alla de här sakerna. Och upplevde väl att jag var mer eller mindre mobbad genom hela skolgången, och pappa lämnade när jag var 8 år gammal, och livet kändes eländigt när man var ung. Vi var ganska fattiga också, om man nu kan vara fattig i Sverige. Och då i gymnasiet någon gång så började jag utveckla en attityd kring Gud, att hur kan Gud tillåta allt det här hemska? Så antingen så är han god, men han är inte allsmäktig, för han kan inte göra någonting i min situation. Eller så är han allsmäktig, men han är inte god. Han kan göra något, men han vill inte göra det.
Mm.
Och då måste det vara så att det finns ingen gud. Men sen så i gymnasiet så träffade jag en tjej som tog med mig till kyrkan. Och jag ville gå dit för att hjälpa henne att lämna religionen. För jag hade själv lämnat islam då. Men istället så blev jag tagen av kyrkan och av tron, och jag fick uppleva den helige ande på ett väldigt speciellt sätt. Därefter så var jag övertygad om att det här är sant.
Mm.
Och sen när jag var 18 år gammal då ungefär. Och därefter så, ett halvår efter så flyttade jag till Stockholm och gick på en bibelskola. Och det var väl där vi
träffades. Du skådade mig. Precis.
Ja. Ja,
så är det. Det är mycket gott som kommer från Stockholm.
Eller hur? Ja. Hur gamla var ni när ni träffades där?
Ja, jag var rätt så ung för jag tog ju sabbatsår från gymnasiet. Så jag gick ju så här estet dans och kände att jag behövde ta paus från det. Och då gick jag bibelskola då. Mm. Så jag var ju runt 18 tror jag. Mm. Och du var ju lite äldre.
Precis, 19, 20 någonting. Där någonstans. Mm. Mm. Så två unga människor. Jag hade själv också hoppat av universitetsstudier var det. Mm. Och du hade också hoppat.
Ja, jag tog paus faktiskt, tog en paus, men sen kom jag aldrig tillbaka. Det var ju ett långt sabbatsår det var.
Ja, långt var det. Ja, precis.
Ja, men där sågs vi.
Mm. Men sa du klick?
Nej, det gjorde det inte. Alltså jag kommer ihåg första gången jag träffade Heman. Jag var ju verkligen den här typiska Stockholm-tjej som hade... Jag vet inte om jag ska kategorisera alla så, men för mig var det verkligen, visste inte en värld utanför. Att det existerade människor utanför Stockholm som också kunde leva normala liv. Liksom. Utan Stockholm var allt för mig då. Mm. Så när Heman kommer in, jag kommer ihåg det första gången, för vi bodde på sådana här studentlägenheter. Och då var det ju hissar i flera olika våningar. Och då kom han in där på våning 2 och då var jag där med några tjejkompisar och stod och pratade lite. Och så kom han ut där från hissen med liksom sin tunga väska, med sin skånska bara... Jag är i våning 2. Du vet, så här. Och jag bara, alltså vad säger han? För att jag liksom förstår ingenting. Vad är det här? Är det något språk som liksom, ja men han verkar vara från Mellanöstern. Du vet,
jag var mer. Ja, från Danmark.
Ja, så det var, nej men vi hade ju nog inget intresse av varandra alls. Speciellt nej,
jag hade ju flickvän ska man säga. Då
första
också.
Halvåret.
Precis, när jag flyttade till Stockholm.
Exakt.
Så då fanns det inte mina tankar heller. Utan
ja.
Jag var där för Guds skull.
Ja, exakt. Mm. Och jag var där för Guds skull och se vad Gud hade för andra alternativ.
Men hur kom det sig att det blev ni då?
Ja, men det är en bra fråga. För alltså, det var ju en process. Alltså, det var ju inget som var så där direkt. Utan du hade ju din flickvän och jag hade faktiskt en attityd när jag gick bibelskola. Då. Jag vet inte om det var för att jag var ung eller för att det var någon egen liksom, självständighet inom mig. Något sånt. Men jag ville inte ens gifta mig på den tiden. Utan jag kände så här, jag ska åka ut på missionsresor och det är jag och Gud. Och jag ska liksom göra allt det här i livet. Så att jag kände inte att jag hade behovet av att stadga mig eller gifta mig och liksom så. Så jag var inte så intresserad av det där. Mm. Sen så tyckte man ju att vissa killar var intressanta och snygga eller liksom så här, du vet, så. Men jag var nog mer den tjejen som inte riktigt fattade att någon var intresserad, utan jag var mer så här, men du är min kompis, och han bara, aha, jag trodde vi var på en dejt eller liksom mer där. Men sen så började du och jag umgås väldigt mycket efter att det tog slut med din flickvän.
Precis, jag tänkte det, att säga det i rätt ordning så att det inte låter märkligt. Nej, men under det här bibelskolåret så började jag förändras som människa och den här tjejen också. Och då gjorde vi slut ett halvår efter, under den bibelskoleåret, och jag var helt förkrossad. Alltså det var typ en av de värsta perioderna i mitt liv, jag vet inte varför, men det var så. Men sen därefter då så fortsatte ju det här året, och jag och Irena blev väldigt bra kompisar. Och hon kom ju till mig och berättade om alla killar som var intresserade i henne och alla som hon var intresserad i, och jag skulle försöka
ge
tips och så vidare. Och ni kan ju ana vilka tips jag gav. Strunt i honom, han är inget för dig. Nej, så var det inte, utan jag försökte ge bra tips och så här. Men sen så var det faktiskt efter bibelskolan, när alla hade åkt hem, så stannade vi kvar under översommaren då i de här studentlägenheterna, några stycken. Vi var en liten grupp. Och det var väl då som vi började, fattade tycke för dig.
För jag fattade inte än. Precis. Sådär, jag trodde vi var ju bästa vänner. Liksom.
Ja, precis.
Så det var ju
så. Det allt för den.
Ja, precis.
Ja, och då hade vi lärt oss på bibelskolan då att, men är man intresserad av någon, då ska man bara gå till den personen och säga det. Så jag försökte vara så tydlig som jag bara kunde. Så därför så gick jag till en kompis som vars flickvän bodde med Irena. Och så sa jag till den kompisen, jag är intresserad av Irena och det är helt okej att din flickvän får reda på det.
Ja, helt okej.
Ja, precis. Ja. Ja, men på den vägen var det. Mm. Så jag kommer ihåg det att du liksom hörde av dig. Eller jag fick reda på det här och jag bara, åh nej, vad är det som har hänt? Liksom, för det är min bästa killkompis och han har blivit intresserad. Och det var inte alls med i min kalkyl eller plan eller så. Men jag tyckte om dig väldigt mycket hem ändå. Eller fortfarande. men ja. Och då liksom ringde jag dig och bara, vi behöver träffas. Mm. Och då träffades vi och så sa jag sådär, men jag har hört att du är intresserad av mig, så hur ligger det till? Och han var jättesjukt.
Rakt på sak.
Rakt på sak, precis. Ja, och sen så var det inget kärleks, liksom, relation från mitt håll. Eller kärlekskänslor, utan det var ju som sagt min bästa vän. Men jag kände så att det är för bra kvalitet som man har för att bara sumpa det här. Mm. Så att jag ville ha en lite öppen dörr och så sa jag det. Att, men låt oss fortsätta umgås och så får vi se. Kommer det liksom så kommer det. Men då vet du vart jag står. Och du var fine med det faktiskt.
Mm. Precis, du hade ju väldigt höga, du hade ju en lista.
Ja,
på saker som en kille skulle vara. Mm. Och det var en lång lista med massa olika saker där, längd och utseende och alla möjliga saker fanns
det
med. Min lista var att det ska vara en
kvinna,
människa
typ.
Med det ska vara en kvinna med två armar och två ben typ.
Ja.
Men det roliga var att jag passade ju inte in på
något.
Ingenting.
Nej, men jo, alltså kvaliteterna. Ja, kvaliteterna var det. Kvaliteterna. Ja, absolut. Så, nej, men det var ju, jo, men alltså vissa egenskaper och sådär, absolut. Mm. Så är det ju. Men nej, jag ville ju ha en jättelång kille och sådär, så att det är ju helt omöjligt att du skulle passa in i och med att du inte är lång.
Hon ville ju ha en som var 1,85. Så då fick jag dra till med att jag är 1,75. Så det är inte riktigt 1,85, men det är ändå en bit på vägen. Men det stämde ju inte.
Nej, det visste sig efter att vi gifte oss att när vi skulle åka första liksom, semestern ihop, när vi skulle ta pass och han skulle förnya det, så visste det sig att han var inte 1,75 eller 1,70, han var 1,69 liksom. Så det, men så är det. Men vi har hållit ihop sen dess.
Man kan säga att vårt äktenskap bygger på en lögn.
Ja, på din längd.
Exakt.
Men hur länge har ni varit gifta?
Nu har vi varit gifta 17 år. Så att det är 2006 gifte vi oss.
Mm.
Så 17 år blir det nu i maj, va? Om jag räknar rätt.
Ja, precis.
Mm. Längden var inte så viktig.
Nej, eller hur? Det var andra egenskaper.
Det var längden på äktenskapet.
Precis, exakt. Mm. Vad heter det? Jag tänker, ni berättar ju båda två att ni kommer från olika kulturer, olika länder. Olika religioner.
Mm.
Och ni flyttade till Sverige ändå. Jag menar, ni kommer kanske ihåg saker från er barndom och så.
Mm.
Och flyttade till Sverige som är en andra kultur för er. Hur har den processen, har det varit en process i ert äktenskap och er relation? Just att ni kommer från olika delar, att ni bor i ett annat land och hela den biten.
Jag tror det har varit något som kanske har bidragit till att vi har förstått varandra. Alltså vi är båda två ganska lika barndomar, fast även om det är väldigt olika kulturer, liksom, så påminner de om varandra. Det här, jag är från Balkan, vi är väldigt högljudda i hur vi uttrycker oss och vad vi känner, väldigt så här passionerade liksom, folkgrupp. Så. Och araber är ju också så, väldigt liksom, utåt agerande i den bemärkelse att man uttrycker sina känslor liksom, och sådär. Så det hade vi ju gemensamt, liksom, att vi förstod varandra. Även också att båda var uppvuxna i en förort. Vi förstod hur det var när man hade det knapert eller när liksom man men kanske inte kunde ha de coolaste kläderna. Liksom alla sådana saker förstod vi varandra kring.
Mm.
Sen är vi ju väldigt olika i hur familjerna såg ut när vi växte upp. Jag växte upp ändå i en väldigt trygg familj, vill jag säga. Liksom, och mamma och pappa alltid funnits där och varit närvarande och gjort sitt bästa. Medan din familj har kanske varit mer, men det har inte alltid fungerat superbra. Det har varit väldigt mycket olyckliga saker som har hänt. Liksom. Mm.
Ja, men precis. Mm. Men, och det, sen delar vi också en, eller jag vet inte om du skulle uttrycka det så, men en längtan av att vara svensk. Alltså vi är inte de här som liksom som ska behålla, vi vill behålla våran kultur till varje pris, utan nu är vi i Sverige och nu är det det som gäller och vi älskar liksom den svenska kulturen och med sina goda och dåliga sidor såklart som alla kulturer. Men så det tror jag också var en förutsättning. Det har nog varit svårt om den ena är typ så här, nej men jag längtar bara tillbaka till Irak eller vad nu är man kommer ifrån. Medan man själv känner att men jag trivs här, jag gillar det här.
Ja, ja, men så är det absolut. Det lyxigaste man hade var ju när man pratade om sin barndom, det var ju att man hade en svensk kompis. Jag hade en svensk kompis som hette Åsa som bodde i ett radhus. Det var liksom exotiskt. Alltså det var supercoolt. Så, ja, så är det.
Men så ni båda två, ingen av er har liksom tänkt att ni vill tillbaka till ert ursprungsland?
Nej, jag har aldrig tänkt det.
Nej. Jag är från Syrien och Irena är från Kroatien. Så nej, det har vi nog aldrig tänkt. Och vår dotter växer upp och kan bara svenska. Så är en del frågor. Pratar ni inte arabiska med henne? Är det kroatiska? Nej, det är svenska.
Ja, faktiskt.
Som gäller. Och det är inte att den ena kulturen är bättre än den andra. Utan man känner liksom inte. Men jag kom hit när jag var 5 år gammal. Jag har ingen koppling till det landet. Jag känner knappt liksom min mammas syskon så här väldigt vagt. Så det finns liksom ingen naturlig koppling så. Och man har inte jobbat hårt för att ha den kopplingen. Och sen så är Kroatien ett mycket trevligare resmål ska man också säga än vad Syrien är just nu.
Absolut.
Så vi har varit i Kroatien och på semester men inte så att ja, men här ska vi flytta och bo.
Nej, precis. Och jag tror det beror väldigt mycket på hur familjeuppväxten har varit. Alltså min familj var väldigt så här, när vi flyttade till Sverige så ville vi integrera oss in i det svenska samhället. Och då övade vi svenska liksom vid middagsbordet och liksom pratade svenska med varandra. Och det gjorde att jag i och för sig tappade mitt egna språk, modersmål och så. Men vi kände att vi ville liksom bli svenskar eller bli en del av det svenska samhället så.
Så det, nu skulle inte säga att det har varit någonting som har varit en issue i ert äktenskap, utan ni är liksom ni är svenska. Punkt.
Ja,
men jag skulle vilja säga det. Alltså har man växt upp, men vi växte som sagt upp i förorten och där finns liksom där jag växte upp i Rosengård, då var det typ så här Somaligården, Arabgården, Sigenargården, liksom alla grupperade sig och man hade vänner från alla nationaliteter och man lärde sig att kompromissa, man lärde sig att liksom tycka att det var spännande med olika kulturer. Sen var det inte alltid, alltså kulturkrockar finns ju alltid. Men och då när jag träffade din familj, när du träffade min familj, då hade man det med sig att man får ha överseende med vissa saker och att de kommer inte vara så som jag är van vid.
Nej.
I många fall. Och sen religionen är också en faktor. Sen ska vi också säga att våra familjer är inte bästa vänner som liksom träffas på jul och middagar och så här. Utan det har väl skett typ 3-4 gånger under våra 17 år. Så de lever liksom sitt liv i Malmö och din familj lever sitt liv här i Norrköping. Men vi träffar båda. Så.
Exakt.
Ni är ju ett par som jag tänker, ni gör ju allt ihop. Ni jobbar ihop, ni har också, det kan ni berätta själv, men ni har en kyrka, ni har en podd, ni har liksom, ni gör allt ihop.
Ja, precis, det gör vi. Vi har fått en fråga, hur får ni det att funka liksom? Hur orkar ni? Jag tror att vi har liksom, dels så tror jag att vi trivs väldigt mycket med att göra saker ihop. Med tiden har vi lärt oss också att hitta varandra i det. Det är inte så att det alltid har varit på en räkmacka. Utåt sett kan det se väldigt ut som vi är värsta power couple. Men när man fått lära sig i att jobba tillsammans också. Men vi trivs i varandras närvaro. Vi trivs att liksom jobba tillsammans, ha kul ihop och göra grejer ihop. Liksom så. Så jag tror det är mer att vi har fått kanske den... Jag vet inte om det är en förmåga eller något, men att vi tröttnar inte på varandra. Kolla på Heman här, jag vet inte. Försök få respons.
Det var
ja, precis, tystnaden säger allt.
Nej, men alltså, och det har kanske med ett ideal som vi har haft från början, att vi vill göra det här. Det var en av de sakerna som förde oss samman, att vi ville tjäna Gud tillsammans och göra de här sakerna tillsammans. Och man kan tjäna Gud tillsammans och ändå ha olika yrken. Den ena kan vara sjuksköterska och den andra kan vara liksom vara pastor.
Det är ju det vanligaste.
Ja, men precis. Okay. Och det är också att tjäna Gud tillsammans. Men i det här fallet så, ja, men vi vill åt samma håll, vi brinner för det här lika mycket. Så då gör vi det tillsammans. Så Gud, liksom visionen fanns med från början. Sen på det så lades företagandet till också. Mm. Och när jag tänkte lite på det här inför det här så, för mig så blir det lite grann, men Jesus säger att därför ska en man lämna sin far och sin mor och så ska han hålla sig till sin hustru och kvinnan ska också lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin man. Och de ska bli ett kött, så står det. Och då har jag tänkt på det, för mig så blir det nästan som att det är ett av mina organ, om du förstår vad jag menar. Och att, ja, men, tänk dig känslan när du har glömt mobiltelefonen hemma och du går till jobbet och så är du hela dagen på jobbet utan, och så undrar du liksom, är det någon som ringer och man känner sig lite handikappad, typ som att man lämnat sin arm hemma. Och lite så känns det, som att man är så mycket ett, så att när man inte är tillsammans så är det någonting. Och jag säger inte för att vara romantisk, utan det är så.
Det var det finaste jag någonsin har sagt. Likställa mig med en telefon.
Eller en arm.
Nej, men det är jättefint. Mm. Ja, men, verkligen.
Nej, men så frågan blir, min poäng är att frågan blir svårbegriplig för mig. Hur klarar ni det? Typ så här, hur klarar ni er utan det? Är mer så här, min fråga som jag ställer.
Precis. Mm. Men ni startade ert företag ganska tidigt i era äktenskap då?
Ja, jo, men det gjorde vi. Vi var ju, nu ska vi se, vi gifte oss när jag var 20, du var 22. Och sen 2 år senare startade vi vårt företag. Så det var ganska tidigt liksom i äktenskapsresan.
Mm.
Ja.
Mm. Så då har ni liksom jobbat tillsammans i 15 år?
Ja.
Varje dag?
Ja.
Helger tillsammans.
Ja. Och sen liksom.
Vi kör hit tillsammans, kör hem tillsammans.
Ja. Vi tränar till och med tillsammans.
Gör ni någonting själva?
Ja, precis. Det är nästan så att vi är nog kanske där att man försöker anstränga sig för det. Mm. Alltså lite så här, nej, men nu går jag och tar och gör det här liksom, eller du vet så. Att det kan också vara nyttigt. Men vi är kanske inte det här paret som känner behovet av att jag behöver en weekend bort från dig eller från oss eller liksom sådär. Utan vi trivs, det funkar jättebra.
Precis, men exakt. Och sen så, alltså det här med att man vill ha egen tid, men på kvällarna så vill jag, när liksom efter en jobbig dag eller efter en dag med massa händelser och grejer, då vill man bara så här sätta sig framför sin iPad, sätta på sina hörlurar, dricka en cola och bara vara själv och titta på en serie så här. Ja, men det är inte det här stora behovet. Och kanske beror det också på att när man gifter sig tidigt så har man inte hunnit skapa alla de här vanorna. Men det sägs att hjärnan blir färdigutvecklad när man är 25 eller någonting. Och vi gifte oss, jag var 22 och hon var 20. Och då är inte liksom alla vanor så här. Och då blir det lättare att skapa vanor tillsammans. Och då kanske det blir lite lättare. Om man inte lyckas hitta sin själsfrände när man är 35 till exempel.
Absolut. Det brukar jag tänka för mig själv. Att hade jag träffat dig idag. Och gift mig idag. Alltså då hade jag haft helt andra liksom preferenser. Eller liksom så här. Ja. Det hade varit en svindyr klänning till exempel. Och du vet alla sådana grejer. Liksom, så det hade varit för att man hinner liksom se lite mer av världen. Och man får erfarenhet. Och man får sina egna vanor. Och liksom, när man är ung så vet man inte så mycket. Man formas av varandra direkt.
Ja. Vilket ju kan vara väldigt positivt.
Mm. Ja, fall. Absolut.
Väldigt positivt. Absolut.
Mm. Ja. Precis.
Men bråkar ni? Jag menar, om ni ändå är med varandra så mycket. Finns det friktioner?
Ja, nej, vi är det paret som aldrig bråkar. Så är det. Nej, men verkligen. Jo, men det gör vi. Vi är ganska liksom hetlevrade som personer. Man skulle inte tro det om Hemen för att han är väldigt så här, calm and collected. Men du är ju också en passionerad person. Så, och en grej som har varit en utmaning för oss verkligen är just kommunikation. Om jag pratar från mitt håll då, så tycker jag ändå att jag är någorlunda duktig med att kommunicera utåt och försöka förklara saker och ting och liksom och sådär. Så det brinner jag mycket för. Men i vår relation så har det varit någonting jag har fått jobba på jättemycket. För att jag har varit den här lilla hemma i familjen, så har jag varit den yngsta dottern som har fått allt, alltså lite så. Och sen så har man haft lite attityd och ingen ska liksom, jag behöver ingen kille, jag klarar mig själv. Alltså mycket sånt har jag burit i mitt hjärta in i vår relation också. Mm. Och då har det varit längs med åren någonting som jag har fått jobba med väldigt mycket, med dålig attityd eller ifrågasättande. Så, varför tycker du vi ska göra det här? Jag tycker det här också. För vi är väldigt drivna båda två. Och då blir det ju att ingen vill liksom lägga sig platt för den andra, utan båda tycker att man har rätt och båda tycker att man vet det bästa. Och sen har man den här ingrediensen av att man också behöver jobba på sin attityd, som jag har haft med dålig attityd. Att det liksom skiner igenom då och då. Då kan det bli väldigt dåligt i relationen, i hur man kommunicerar. Mm. Så det har varit en grej som jag har fått jobba jättemycket med faktiskt i vår relation. Och det skulle man inte tro när jag är så trevlig.
Eller hur?
Utåt sett.
För jag aldrig tror.
Nej, men det är absolut. Och jag kommer ihåg, det var ju en situation också som var verkligen så här, nästan en dealbreaker. Där Heman, vi är väldigt olika i hur vi liksom kommunicerar också. Att jag kan vara, väldigt tydlig med mina ord i vad jag tycker. Och jag vågar liksom säga mina känslor direkt. Och tyvärr är min mun ibland lite för snabb. Så att jag bara, oh, det där kanske jag inte borde ha sagt. För det lät lite hårt eller elakt. Eller det sårar faktiskt när man säger så. Och Heman kanske har varit mer den personen som liksom bara tar emot och samlar på hög. Och sen så kommer en bomb liksom. Och då kommer jag ihåg att det var en situation där du verkligen bara satte ner foten. Bara, när jag kan inte leva så här längre. Nu får du ta och liksom göra en 180 graders Irena. För det här funkar inte liksom med hur vi är med varandra. Mm. Och då kände jag att i mitt hjärta så här, wow, jag vaknar till. Och bara, jag behöver ändra min kommunikationsstil. Alltså mellan oss två. Att det funkar inte liksom att vara på det sättet. Och det var en process för mig personligen också. Där Gud fick jobba på min karaktär och mitt hjärta. Och fortfarande gör, för att det är något man liksom, det behöver finnas ett schysst sätt att kommunicera och hitta varandra.
Men kunde du förstå att det var så det var, Irena? I den här perioden då? Förstod du att hur du kommunicerar kanske sårade Heman? Eller var det inte förrän han sa det som det gick upp för dig att det var så det var?
Alltså jag tror att jag förstod, men tänkte, men det är inte så farligt. För att man kan vara, när man själv kommunicerar en rak ord eller en rak sak, så tänker man, man ser bara saker från sitt perspektiv. Man vill bara få fram sin åsikt liksom. Och så tänker man inte på, men hur skulle jag uppfatta när du säger samma sak till mig och det landar i mitt hjärta. Alltså liksom sådana saker. Så jag tror det var en mognad också i relationen. Heman var, för mig så var Heman faktiskt min första riktiga pojkvän. Den jag förlorar min oskuld till. Alltså han var liksom det första i allt. Jag liksom också. Så. Ja, du också. Så nu vet hela världen det. Men liksom så här. Så att det var ju också så här att vår relation var nästan som en resa i hur har man sin första pojkvän slash hur är man gift också. Och hur är man mogen i en relation. Alltså det är ju liksom, det är kanske nackdelen med att vara så ung. Om du förstår liksom. Man går in i en sån relation.
Jag tror också att är man en person som är väldigt verbal och uttrycksfull, så förväntar man sig att andra människor också ska vara det. Och ett exempel är att om jag skulle såra Irena, då kan hon brista ut i gråt och liksom stora snyftningar och det syns på hela hennes kropp att nu har jag verkligen gjort någonting dåligt.
Men
om
då springer jag till toaletten och kollar mig själv i spegeln bara liksom så här. Jag är den enda som gör det, jag vet inte.
Men om hon skulle såra mig så jag går liksom inte och gråter och visar det. Och då kanske det blir svårt för henne att förstå att det, mitt sätt att bete mig har liksom stora konsekvenser. Så det är också en sak som vi lärde oss utifrån då, den här incidenten som faktiskt var så allvarlig så att det kändes nästan som att det här skulle kunna vara slutet. Och ur det så kom också att jag måste säga vad jag tycker i varje läge. Och det blir som att jag måste göra en kraftansträngning för att verkligen säga. Och för att det är inte så att den andra personen alltid måste backa. För vissa saker, som sagt, omvänder Irena sig och ville göra bättring. Men ett sånt exempel är att om vi sitter i en grupp och samtalar, så kan Irena säga, nej fy vad ful den här grejen var. Och så tycker alla andra att nej, men den här var snygg, men det är ingen som vågar säga det för att nu har någon uttalat sig och ingen vet vad den andra tycker. Och då krävs det mod att nej, men jag tycker faktiskt den är snygg. Och det gör hon ju inte för att vara taskig. Men nej. När man säger det, och då kan hon då, jaha, tycker du? Och så kan man samtala. Mm. Men om man kuvar sig och så här backar och så. Så.
Och det är ganska intressant, för vi gjorde en sån här personlighetstest. Det finns ju massa sådana varianter. Och vi gjorde en som heter DISC. Jag vet inte hur pålitlig den är. Men då kan man få liksom olika bokstäver och så här bokstavskombinationer av hur man är. Just det jag fick var verkligen så här en röd personlighet, superdominant och väldigt så här inspiratören. Det är liksom det jag. Och så stod det så här, personligheter som du kan ha svårt med är de också som är dominanta, för då blir vi lite liksom så här.
Precis.
Ja, precis. Och även personligheter som är blåa, alltså analytiska, genomtänkta strategi, för att det, jag är så här, snabbt ska det ske och nu. Och medan liksom jag kan bli stört på de här som vill processa och det finns en tanke A, B, C, D liksom. Och det roliga med det här är att Hemen fick precis det där. Hans personlighet är det och den här analytisk strategi.
Liksom.
Ja, precis. Och det är liksom, det kan man störa sig på och ha svårt med, sa det här testet. Mm. Men det är din superkraft om du liksom hittar liksom en...
Så du inte du behöver den personen? Du stör dig på den, men du behöver den personen.
Exakt, det stod
precis.
Så.
Ja. Så ja, tillsammans kan man liksom hitta. Tillsammans är ju det den absolut bästa kombon, tänker jag.
Ja.
Så länge man liksom kan enas och inte stångas mot varandra.
Mm. Exakt. Mm.
Men jag tänkte, om vi bara går tillbaka lite snabbt och fråga dig, Hemen, den här incidenten som hände. Hur, när du väl sa hur du kände, hur kändes det? Jag menar, om du är en person som håller saker inne och liksom inte säger någonting, men det svämmar ju över till slut.
Mm.
Hur var det för dig att då verkligen säga?
Alltså så här, det var inte så att jag aldrig sa någonting, att jag bara, hon bara stod och sköt med sina kanoner och jag bara var tyst, utan jag sa ju vad jag tyckte, utan det som hände då, det var just att jag satte ner foten, är att jag mår inte bra av det här och jag kommer inte kunna leva vidare på det här sättet, utan vi måste göra någonting allvarligt. Men utifrån det så det var två saker som hände, tror jag. Det ena är att vi tröttnade på att bråka. Alltså man orkar inte hålla på och ha timlånga saker för små detaljer hela tiden. Så att nu kommer vi till poängen lite snabbare än vad vi har gjort tidigare.
Mm.
Och det andra var just att jag måste liksom levla upp min kommunikation för att mäta henne. Så att, och det, nu har vi flyttat till ett nytt hus och nu ska vi göra 1000 beslut om vilka gardiner, vilka stolar, vilka allting vi ska ha.
Mm.
Och där är det verkligen typ så här nästan utmattande för min del att jag måste hela tiden, om hon säger, ja men det här ska vi absolut ha. Nej, men jag har faktiskt också hittat någonting. Orka säga, liksom säga vad jag tycker. Och det har ju gjort saker mycket bättre och mycket lättare. Och ibland måste du komma på dig själv att oj, där var jag lite för forcerande. För ibland är inte snabba beslut så
alltid
bra.
Det
utan
bästa.
Ibland är det bra att bromsa lite och mäta en extra gång och tänka en extra gång. Och så blir det ett bra beslut till slut.
Verkligen.
Vad gjorde, har ni tagit hjälp eller hur? Var det bara ni själva som insåg att ni måste ändra ert eget beteende eller...
Precis. Nej, vi har inte tagit hjälp för att vi har vetat om liksom att det här är en grej man behöver ta itu med. Eller jag i alla fall.
Vi tog hjälp en gång. Meningen var inte att vi skulle ta hjälp. Jag tror det här faktiskt var under den här perioden. Vi hade bjudit hit. Vi har en coach som har kommit och coachat våra smågruppsledare och teamledare i församlingen. Och han coachar oss också. Och just den förmiddagen när jag skulle hämta honom på tåget, då utbröt ett sånt här stor bråk till den grad att jag ville inte ens sitta i samma rum. Vi vill inte sitta i samma rum med varandra. Men här så kommer den här coachen och han ska sitta nu och så ska vi prata församling och leka heliga. Liksom.
Verkligen bad timing alltså.
Ja. Och då kommer den här, och då hämtar jag upp honom och så fort han sätter sig i bilen så bara, så säger jag, jag kan inte hålla ett pokerface, jag måste bara säga som det är. Vi har bråkat och vi vill knappt prata med varandra. Och så föreslår han, jo men vi träffas, vi lägger det här med församlingen åt sidan och så fokuserar vi på er två. Så får vi samtala där och så ger han oss bilden av att, som hjälpte oss väldigt mycket, av att Hemen är den som gör ramen och Irena fyller ramen med färg. Och det hjälpte oss, i just den stunden så handlade det väldigt mycket om att vi var så olika och vi kanske inte uppskattade varandras styrkor och olikheter. Och det hjälpte oss. Men sen så fortsatte det och sen så kom det till en kulmen då jag satt ner foten. Och sen så blev det inte bra direkt, men det ledde till någonting positivt sen. Mm. Så den hjälpen vi fick var ju, tror jag, en väldigt starkt bidragande faktor.
Ja, absolut.
Ja, jag tänker i ett förhållande om man då är så väldigt olika som ni är, att man kan se, alltså, bilden av en ram och den som fyller ramen. Det var ju väldigt, alltså en väldigt fin bild.
Mm.
För det blir ju en enhet, men det är ju lätt att man inte liksom får ihop det där. Men om man har en liksom bild framför sig så kanske det blir lättare.
Ja, men bara det här med att en tom ram, hur snyggt är det? Eller lös färg på ett bord som inte bara, liksom kommer samman. Och det bara går åt alla möjliga håll. Så det är just att, men många gånger så behövs två kanske motpoler till och med. Ibland kan man hitta sin själsfrände om man är helt exakt likadant och det är fantastiskt. Men det är inte sämre om man har hittat sin motpol. För det är lätt att dra det här, vi är så olika. Vi har dragit isär. Eller vi har, men det går att vara väldigt olika men ändå dra åt samma håll och liksom kroka samman och vara ett team. Och det säger alla teambyggare liksom, i vilket företag eller kyrka som helst, att du vill ha olika personer med olika personligheter och olika styrkor för att just kunna täcka den här bredden som ändå krävs.
Ja, och sen så har vi ju lärt oss efter det här ännu mer liksom att lära oss av hur den andra funkar, hur den andra tänker, hur den andra kommunicerar, uppfattar saker och ting liksom och processar. Så det har också varit en enorm lärdom i att vilja förstå vad den andra faktiskt menar när man säger det här. Eller jag vet av att Hema blir stressad när det är så här. Eller han vet av att jag blir stressad när det liksom går för långsamt och det finns ingen tydlighet. Alltså då tar jag saker i egna händer och hittar på något eget. Så att det är också så här att det har ju gjort att vi har blivit starkare, vill jag ändå säga. Även om det var en jobbig upplevelse som skakar om oss, så var det ändå någonting som gjorde att vi nu värnar om varandra ännu mer än innan liksom.
Ett sånt exempel är just det här nu när vi ska köpa alla de här möblerna. Och jag är som sagt väldigt analytisk och jag kan räkna ut saker ganska snabbt. Det här kommer inte bli bra på grund av ABC. Och om Irena hittar en möbel som hon tycker är bra, så kan jag redan på förhand säga nej, den här blir inte bra för att vi leker med tanken. Måtten är fel. Det kommer inte matcha färgmässigt. Och då kan jag avvisa det bara. Nej, det är inte bra. Men du har ett behov. Irena har ett behov av att känna sig hörd. Jag såg vad du såg. Och jag har övervägt. Men sen kom jag fram till det här och det här. Vad tänker du? Medan du tycker att om jag bara säger som det är. Så...
Ja, nej, min personlighet klarar inte det. Då blir jag bara... Du ska inte säga till mig att det bara går inte. Då gör jag det. Alltså, och det är en jätte, kanske bara något man får jobba med hela livet. Men, och sen när han kommunicerar på det sättet, då är jag världen så här, ja men fine, ja men superbra, då tar vi något annat. Liksom. Så det är också en sån grej.
Ja, det är ju väldigt fascinerande tycker jag, att man kan säga samma sak men på väldigt olika sätt.
Exakt.
Det är ju väl det som kommunikation i en relation handlar om, tänker jag. Att man säger det på det sättet så att den andra förstår det på rätt sätt. Och sen också att man tar emot det på rätt sätt också, tänker jag.
Ja, absolut. Så det är en villighet från båda parter. Dels hur kommunicerar jag mina ord och hur kommer jag vilja ta emot? Alltså tänker jag så här, ja men jag vill missförstå det med flit hela tiden. Eller liksom har jag ett hjärta som är nej men han vill väl, han vill att vi ska liksom ha ett fint hem nu när vi pratar om det här, eller han vill liksom att vi ska utvecklas och så vidare. Ja. Mm.
Nu, som du säger, ni har köpt hus.
Ja.
Har ni flyttat in?
Vi gjorde det förra veckan. Och där så förvarnade du mig om att det kommer vara en process. Medan jag tänkte på en vecka, vi klarar med allt. Liksom. Men, så det har gått bra
men
hittills.
Det är ett nybyggt, så ni ska inte hålla på att renovera och grejer, eller?
Nej, vi ska, det ska vi inte göra. Och det är bara att välja ut möbler och göra alla val som vi har gjort, så kliver vi oss i huvudet och undrar, hur orkar folk bygga? Mm. Det måste vara hur påfrestande som helst.
Mm. Ja, det är imponerande, de som gör det.
Mm. Mm. Ja, det är många som säger det är ju väldigt påfrestande. Mm. Och det är som ni säger också, det är bara svårt att bestämma möbler.
Mm. Ja, färg.
Har ni några vad ska man säga, tips eller grejer just också eftersom att ni äter tillsammans så mycket? Hur håller ni ändå den här goda tonen eller håller sams? Och, jag menar, bråkar ni på kvällen, ser ni till att ni är sams då innan ni ska gå till jobbet dagen efter?
Mm, just det. Men jag tycker att vi har varit ganska bra i och med att vi gör så väldigt mycket och liksom har ansvar för kring så mycket, så har det livet nästan tvingat oss till att ordna upp de här små irritationsbråk i vardagen mycket snabbare. Mm. Alltså vi har inte tid att liksom bråka när man är hungrig för att ingen har ätit mat och så surar man vid grejer. Utan det har vi liksom så här, ja, men vi går vidare för vi har ett möte, okej förlåt. Och så går man liksom framåt. Mm.
Jag är ju lite mer lång, kan vara mer långsur och så här hålla liksom, tycka att det inte har löst sig än. Vi har inte hittat en lösning, så då jag har svårt att spela med. Liksom att ja men vi pratar om det sen. Men det är också någonting som man jobbar med. Men just det här, jag tror vi pratade om det någon gång, att efter ett tjafs så pratade vi om det så här. Tänk om det här hade hänt dagen innan en gudstjänst och dagen efter så ska en av oss gå upp och predika. Alltså hur ska man kunna göra det när det liksom himlen har brakat lös, och, eller helvetet kanske det. Och då fick vi liksom så här att vi måste sluta. Vi kan inte ha den här kommunikationsstilen. För förr eller senare så kommer vi hamna där. Och det kommer inte se så kul ut.
Nej, precis. Ja, men så är det. Mm. Och sen så tänker jag, tips är väl att jag personligen, och jag tror du också, tänker lite så här att jag lever inte mitt liv bara för att andra ska se det och applådera och tycka liksom ett och annat om oss. Utan på något sätt så känner jag utifrån min tro också att jag vill leva ett liv där Gud ser på mig som individ. Inte nu som par, utan som individ där han känner sig behag över hur jag pratar. Eller hur jag kommunicerar, eller hur jag behandlar andra, eller tänker, eller agerar och så vidare. Och det är min inre liksom motivation till att försöka så här, Irena, släpp det där, det är inte viktigt liksom, utan gå vidare, du vet så. Tänker jag liksom, och det hjälper mig framåt. Så det är väl den tipsen som jag skulle vilja ge, att man personligen tar ett eget ansvar och inte bara vi behöver fixa det här, utan ja, men vad är min del i det här? Sen får just Gud det. Jobba på hans hjärta och övertyga honom om hans grejer, för han har ju också sina saker. Men liksom att det får vara så.
Precis. Sen finns ju den här, jag vet inte om det var det du var ute efter, det här med att men man ska inte gå och lägga sig och vara sura på varandra och så vidare. Jag upplever att vi ibland har gått och lagt oss och problemet är inte löst. Men vi har gått och lagt oss ändå med att vi älskar fortfarande varandra. Och vi är på samma team. Liksom så här, så att det inte är att man går och lägger sig och man lägger sig bredvid en fiende. Men för den skull så är inte problemet löst, för att problemet är större än att vi bara kan lösa det på liksom när våran dotter har gått och lagt sig på en timme eller två. Och en annan grej också är just det här att ibland måste vi sätta stopp för en diskussion kan hålla på till ett på natten, och vem mår bra dagen efter när man ska vakna klockan sex och lämna på förskola eller skola och så ska man jobba och så vidare. Så att typ så här, men nu är klockan mycket, vi måste sätta stopp, låt oss återkomma till det här.
Och många gånger har det nästan hjälpt när man har gått och lagt sig, så vaknar man och så bara, ja, men det där var inte så farligt. Liksom,
precis.
Faktiskt. Och sen så bara, vi släpper det liksom. Så går man vidare.
Exakt, för är man trött och bara helt slut, då blir ju saker större än vad de behöver vara. Kanske.
Ja, verkligen.
Och sen andra tips är väl, vi sitter ju också själva med så här äktenskapsrådgivning med församlingsmedlemmar.
Mm.
Och det som vi har sett många av tips som vi ofta gör, det är, dels är det här med någonting som jag kallar för katten och råttan-leken. Där i negativ bemärkelse då, det är att men den ena gör bort sig, den ena i förhållandet. Och sen så kommer, och så blir den andra sur, och så kommer den som har gjort bort sig då på sina bara knän och ber om förlåtelse och så vidare. Och då blir de vänner, och sen så gör den andra bort sig, och sen vill inte den ena, och så alltså man liksom synkar inte ihop sig så att båda personerna vill försonas samtidigt. Och då kommer det här med, först är det den ena som viftar med skilsmässopapprena, och sen så är den andra förkrossad, nej, lämna inte mig, snälla. Och sen så blir det tvärtom, sen så säger han, okej, jag benådar dig, du, vi ska inte skilja oss. Och sen så börjar, och så vänds vågskålen åt andra hållet. Men det som krävs är att när den ena personen väljer att göra bättring, så måste den andra personen vara villig att ta emot det. Och inte hålla det emot den andra personen. Annars så blir det här katten och råttan, liksom, den ena jagar den andra, och så blir det tvärtom, fram och tillbaka.
Och det är någonting vi har sett hos andra liksom, just kämpa med det där, och det är någonting som man ser direkt att det där kommer inte att hålla liksom, om man, om man leker den leken. Så det skulle vi inte rekommendera att man gör. En annan grej som vi kör är att vi säger alltid, vi har en liten familjeslogan, och det är någonting som jag tror har hjälpt oss genom alla dessa år, även när det har varit påtryckningar utifrån eller av oss själva, eller vad liksom, livet serverar en tuffa saker, så får man dela med det. Så har vi ju haft en hjärtas attityd i att säga liksom, vi ger aldrig upp. Och det har varit en sån grej även när jag ser hemma och jag bara, I don't get you right now, du gör mig galen, eller liksom han känner det mot mig, så finns det i hjärtat där att jag kommer inte ge upp på dig, och jag kommer inte ge upp på oss liksom. Och den ligger så bergfast i våra hjärtan att även när det känns så här att nu kommer det bara, det här funkar inte liksom, så är det det vi går tillbaka till, hur kan vi ändå lösa det här, du måste fixa det här, eller du behöver göra det här, eller så. Och då har våran dotter varit med i, vi kollade på någon så här julkalender för x antal år sedan, och då var det någon liten sån här ramsa som, ja, det var några tjuvar som hade den ramsan innan de skulle göra någon stöt, men då gjorde vi om den. Och så har vi en liten sån här ramsa som vi säger typ så här, familjen håller ihop, Derkis ger aldrig upp. Så det är en sån här liten... ja, det är fint. För den säger liksom att vad vi än möter som familj också, att vi ska ta oss igenom det. Vi är inte varandras fiender. Vi är ett team, vi är en enhet. Och det finns alltid en väg framåt. Alltså om vi bara anstränger oss.
Och i det så ingår ju också det här som jag nämnde nyss, just det här med alltså hot om skilsmässa. Och det här var något vi bestämde oss för redan när vi gifte oss, att vi kommer aldrig någonsin använda det ordet. Och jag vet att ibland så finns det ingen annan lösning än att man faktiskt hamnar där, och det har jag full förståelse för. Men jag tror att det är en bra inställning att ha, för att till slut så kommer det ordet att mista sin kraft. Vi har stött på par just det här att man hotade fram och tillbaka. Och man visste att om jag använder skilsmässoordet så kommer den andra personen bli vettskrämd. Och det var liksom det ultimata triumfkortet om jag plockar fram det här. Men till slut en dag så säger den ena, jag vill skilja mig. Och så säger den andra, ja, men gör det då. Och då kommer stoltheten in, ja, men då gör jag det. Och därifrån är det väldigt svårt många gånger att hitta tillbaka, om det finns sår och om det finns grejer som är obearbetade. Då har man liksom tagit bort förutsättningarna för att vi ska kunna lösa det här problemet. Och ytterligare en grej kring det här just med skilsmässa och att inte ge upp, så har jag också noterat en sak, och det är att vi har följt vissa par där det här paret mitt inne i ett bråk, mitt inne i liksom, någonting som är tufft, och så delar de det med oss. Och vi kan konstatera att båda har gjort fel. Båda har saker som de behöver jobba med.
Och det är sen, oftast så.
Ja, många gånger ja, så är det precis. Så. Och sen så går det så långt att det går inte att reparera. Man skiljer sig. Sen går var och en av de här och hittar en ny partner. Och så har de förändrats och Gud har gjort någonting i deras liv. Och så ger de den nya versionen av sig själv, den nya förbättrade versionen av sig själv, till den nya personen. Och där har jag funderat, och det tror jag liksom att vi har hållit ihop så länge, att vi har varit en sämre version av vilka vi är idag en gång i tiden. Mm. Och vi hade kunnat ge upp, men på grund av att vi inte gav upp så blev vi bättre människor. Och jag gav den bättre versionen av mig själv till Irena, och hon gav den bättre versionen av sig till mig. Och det är liksom bara ha det i åtanke. Vi kommer att bli bättre människor, men vem ger vi det här till? Ska vi ge det till varandra eller ska vi gå varsitt håll och ge det till någon annan?
Vilken fin bild, jag blir alldeles rörd nästan. Men så är det ju, vi utvecklas och vi, alltså, vi vill ju hela tiden bli bättre. Och att kunna då att ge den bättre versionen till den man har lovat att leva sitt liv med. Det är ju superfint.
Ja. Och det är så, det brukar vi säga till par också. Och försöka påminna, jag brukar försöka påminna mig själv att jag besitter i mina händer en makt att göra Irena till världens lyckligaste människa. Eller till världens mest miserabla människa. Och hon har makten i sin hand att göra mig till världens lyckligaste man. Eller tvärtom. Jag kan ge Irena det bästa sexet som hon vill ha. Hon kan ge det till mig. Eller så kan vi förvägra varandra det. Mm. Så om man har det perspektivet att jag, och det är det som är liksom det kristna äktenskapet, att det är ett osjälviskt förbund. Jag ger av mig själv till dig och du ger, och det finns ett ställe i Bibeln, jag minns inte riktigt vad det står, att nu tillhör inte kvinnans kropp kvinnan utan mannen, och nu tillhör inte mannens kropp bara mannen utan kvinnan. Alltså att vi tillhör varandra, och jag har nycklarna i mina händer till din lycka. Mm. Och du har det till min, så vi kan antingen enas om att låt oss ge det till varandra då, eller låt oss göra livet miserabelt för varandra.
Ja, precis. Just den delen har vi pratat med en sexolog om, hur det, alltså det är ju en makt, ett maktspel, just hela sexbiten kanske, att jag kan förvägra dig någonting som du vill ha, eller vice versa.
Just
det är lite intressant faktiskt.
Det är det. Ja, men, och sen har vi en sista tips då som vi tänkte också på, som vi har hållit fast vid genom alla åren liksom, och det är den här klassiska, men det är just att ha Gud i centrum. Och det kan ju kanske många så här generellt som har en tro säga, men det har vi, vi går till kyrkan på söndagar, eller liksom vi läser Bibeln ihop och sånt. Men jag tror lite djupare än bara det, utan att verkligen så här, hur ser Gud på vårt äktenskap? Alltså är det någonting han känner glädje över, eller är det så här, hörni, kom igen nu, visa liksom nåd och kärlek och förlåtelse, jobba på er karaktär, alltså hur ser Gud på det? Så det har varit någonting som har hjälpt oss väldigt mycket.
Precis. Jag har många gånger tänkt så här, anledningen till att jag ville gifta mig med en kristen människa, det är för att då vet jag att det finns en bok som hon värdesätter så högt och som hon läser och bryr sig om, där det står att hon ska respektera och älska mig. Och när hon gör fel så finns det en Gud som kommer tala om för henne att det här är fel och så vidare. Och tvärtom, att om jag vore kvinna så skulle jag vilja ha kanske en kristen man. För att alltså, då finns det någon som kan sätta de här ramarna. Och så har jag undrat, om det där inte finns, vad händer? Alltså vem är det som ska tala om för mig när jag är fel? När jag är ute och cyklar eller när jag... Och också ha, det här pratar vi också lite om, liksom just den här gudsfruktan, att i det här liksom argumentationen och bråket som vi har, hur behagar det här Gud? Är det här det som Gud vill liksom i detta? Inte att jag är rädd för Gud, men...
Nej, men ändå liksom att man på något sätt försöker vara äkta. Jag tänker speciellt för oss som kanske, eller för alla människor tror jag generellt liksom, men även också när du kanske är en person som så här, säger din åsikt eller hjälper andra människor och sånt, så är det viktigt att put your, vad säger man? put your mouth where your money is. Eller put your money where your money, jag vet inte. Men just liksom så här, lite ha ja, men, substans i det du säger.
Handling,
liksom.
Bakom,
handling bakom dina ord. Att man inte bara har massa fina teorier över hur man ska leva eller hur man tycker andra ska leva, utan man får jobba med det och vara äkta. Liksom, då, ja, sådär.
Ett äktenskap kan se väldigt fint och bra ut utanpå. Mm. Och som, ja, men, som pastorspar också. Mm. Men alla har ju problem. Mm. Alla går igenom saker och alla, alla har, vad heter det? Tappar ordet.
Issues.
Ja, precis. Issues. Som, och struggles.
Mm.
Det är så viktigt att prata om det, och det är så viktigt att, att förstå att alla har det.
Ja. Exakt.
Även fall man lever om en då nära Gud eller hur man skulle säga.
Mm.
Och också som ni säger, det kristna livet handlar mycket om att vara osjälvisk.
Mm.
Och hela en parrelation, argumentationer och bråk, det är ju väldigt själviskt.
Mm.
Ja, det är det.
Mitt perspektiv. Du måste förstå mig.
Precis.
Mm.
Precis, jag vill att det ska vara som jag vill. Mm. Jag vill att du ska göra som jag vill att du ska göra.
Ja.
Och det är ju liksom, om man då kan switcha den tanken och tänka kristligt, om man skulle säga så.
Ja, exakt, så är det.
Mm.
Hörrni, ni, vi ska avsluta med våran sista lilla fråga.
Mm.
Jag vill att ni ska berätta vad som är det bästa med den andra.
Mm. Oj, vad kul.
Mm.
Som tycker jag är roligt.
Ska jag börja eller ska du börja?
Nej, men jag kan börja.
Mm.
Så det bästa med Hemen tycker jag är att han är en person som är oerhört... jag vill ändå säga att han är väldigt ödmjuk. Han tar inte cred för grejer som jag tycker att han borde ta cred för. Mm. Men han låter det vara. Han är en person som alltid har sett till... vår familjs bästa faktiskt. Alltså i vad vi än har tagit för beslut så har det varit ett hjärta som bara, vi ska må bra av det här. Och sen det jag älskar med Heman är hans hjärta för Gud. Det är det som var högst upp på min lista. Liksom. En man som verkligen söker vad som är Guds vilja och Guds rikes bästa. Liksom. Och det känner jag att jag har fått hos honom. Så har han massa andra kvaliteter. Jag brukar säga om Heman att den dagen han dör så brukar många kanske begraver såklart sin man, eller så har man aska, men jag kommer vilja liksom ha hans hjärna bredvid mig där vid sängen, för att han är så oerhört smart. Och det älskar jag med honom, även om det kan vara den egenskapen jag ibland kan tycka så du är så svår ibland, men
och
så
besserwisser.
Och besserwisser, den egenskapen också, ja. Så
älskar hänga ihop.
Precis. Så älskar jag ändå liksom hur han har en enorm kapacitet där, som han förvaltar, och jag ser upp till honom i det faktiskt. Så ja, jag skulle kunna fortsätta mycket, men vi låter det vara så han inte blir upplåst efter det här.
Ja. Ja, men det var fint. Tack så jättemycket.
Mm.
Nej, men det bästa med Irena är, om jag ska plocka fram det första då, det är ju passionen för Gud som vi delar tillsammans. Och också en egenskap av att vilja omvända sig, vilja göra rätt trots att man tycker att man gör fel ibland, så vill man liksom göra rätt ifrån sig. Och ett stort hjärta, glad, sprallig, får mig att skratta, får oss att skapa liv i våran familj. Jag brukar likna, liksom, om man ser mitt liv i en respirator så är det bara liksom så här. Det är inte så mycket emotions, inte så mycket känslor. Och Irena är tvärtom, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Med olika liksom, känslor och så här. Så att livet blir roligt tillsammans med dig.
Så är det.
Vad fint. Hörrni, tusen tack för det ni har delat och för att ni har berättat om er resa och era liv. Och ni, som sagt, ni har ju, ni bor i Norrköping, har en församling och ni har en podd också som folk kan lyssna på.
Just det. Voicepodden heter den. Men Instagramkontot heter Tro och Livsstil.
Vi länkar till den. Så kan ni alla gå och lyssna.
Ja.
Tusen tack.
Tack för att vi fick vara med.
Hej då.
Hej då.
Hej då.